Jag ska fortsätta med den här serien som jag håller på med om, den, om nådegåvorna. Och om du känner att nu tycker jag att det börjar bli lite tjatigt, pastorn. Men det är bara den här gången. Sen kanske det kommer några eftersläntrare längre fram. Men vi kommer att jobba lite extra med det här också på våran fantastiska... Vi kommer ju ha en församlingsutvecklingsdag den 22 september. Och då ska vi titta lite mer på det här. Och du ska få träna dig lite på det här med vad är min plats någonstans. Och då kan du ju grubbla över det nu. Fundera över det. Vad ska han hitta på? Vad ska han göra för någonting? Ja, det får du se. Hörrni, ska vi ta och resa oss upp och så ska vi läsa några verser ur första Korinthierbrevet 12. Och verserna 12-27. Första Korinthierbrevet 12. Och från vers 12-27. Och det här ingår ju då i den här ganska massiva texten som handlar om nådegåvorna. Och det är intressant att Paulus stoppar in det här undervisningen om kroppen. Kroppen och församlingen. Han gör den här liknelsen. Kroppen är en och har många delar. Eller lemmar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar, greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan av många. Om foten sa, jag är inte hand, jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om örat sa, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Ja, det är underbart med livlig fantasi. Jag ser det här mitt framför mig. Om hela kroppen vore öga.
Ja.
Vad fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, vad fanns då
luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Det fanns alltså en tanke.
Och om alla vore en enda kroppsdel, vad vore då kroppen?
Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en.
Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet i fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom. Är det de delar av kroppen som verkar svagast, så mycket mer nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder, klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som våra anständiga delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder. För att det inte ska bli splittring i kroppen. Utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider så lider alla andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad. Glädje blir alla andra avundsjuka, men det står det inte. Glädje sig alla de andra delarna med dem. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den.
Herre, så lägger vi ditt ord framför ditt ansikte och våra hjärtan. Och så ber vi Herre i Jesu Kristi namn att du låter din heliga ande ruva och skapa någonting hos oss. Som i begynnelsen då du sa var det och det blev. Herre, så ber vi också att alla mörkrets makter ska få ge vika och att ingen förbannelse gäller under den som är under blodet. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Halleluja. Tack Jesus. Jag tycker det här är... Nu ska jag bara fråga tekniken. Hur går det med ljudet? Känns det bra eller ska jag ta den här micken? Eller är det, funkar det? Ska jag ta den här? Ja. Det är ett bönämne det här. Jag tycker det är så bra med den här, förstår du? För att micken är nära munnen och framförallt för de som hör sämre så är det bra om jag rör på mig lite eller jag blir lite otydlig. Så be för den här att det ska bli bra. Förra söndagen så talade vi om nådegåvorna och jag hade en ganska lång predikan. Jag blev förskräckt när jag la upp den på nätet. Jag ska inte säga hur många minuter det var, men några vissnade, det såg jag ju, men de flesta var med. Och vi talade då, jag gick ganska noggrant igenom liksom steg för steg varje nådegåva, hur det är tänkt att vara, hur det är tänkt att funka, missförstånd, missbruk, hur man får nådegåvorna, vem som får nådegåvorna. Så skulle du vilja göra liksom, det skulle jag vilja veta lite om, så får jag hänvisa till den långa predikan som ligger ute på nätet. Men det vi sa också att gåvorna är inte ett bevis på hur andlig du är. Så det är inte så att ju mer andlig du är, ju närmare Jesus du tycker att du är, desto mer nådegåvor har du. Alltså, ni vet, det är som en bensinmätare i bilen. Ju mer bensin det är i bilen, desto högre är mätaren. Nådegåvorna är inget tecken på hur andlig du är. Jag har faktiskt märkt att det finns människor med stora brister som kan fungera starkt i nådegåvor. Tack och lov. Så snälla, försök att släppa den tanken.
Hallå, hallå.
Ja. Utan tanken med nådegåvorna, det är att de ska finnas för hela församlingen. Och tanken är, kommer du ihåg nu vad vi läste om texten? Paulus talar om kroppens olika delar, om den här inre harmonin, om hur de små lemmarna har en speciell position för att inte bli liksom bortglömda och försummade. Och hur han lyfter fram att ögat kan inte säga till örat, jag behöver det inte, eller handen till foten. Utan poängen med nådegåvorna, när vi läser nådegåvorna, när Paulus skriver åt var och en som han själv vill, som anden vill. Poängen är, kära vän, att vi ska vara beroende av varandra. Det är att vi behöver, jag behöver dig, du behöver mig. I de gåvor som vi har fått. Så yes, jag har hört det några gånger, jag har alla nådegåvor, eller alla 9 nådegåvor. Och vi konstaterar ju att det finns faktiskt fler än 9 nådegåvor. Problemet blir då, vad gör vi andra? Ja, men vi kan väl flöda allesammans till alla nådegåvor. Ja, jag tror faktiskt att det ligger en poäng i att Paulus använder kroppen som en bild. Att han gör oss, han binder oss ihop oss som en kropp. För att vi ska inte liksom komma undan varandra. Vi behöver varandra. Någon spelar gitarr, någon spelar bas, någon spelar piano. Okej? Ni såg det ett exempel på det nyss. Någon sjunger. Tänk om Erika satt med både gitarr, bas och piano. Det skulle vara en fantastisk syn, eller hur? Jag vet inte hur bra det skulle låta. Sen kan vi vara olika duktiga på det. Så är det ju. Absolut. Men vi ska ta några snabba exempel från Bibeln där faktiskt man hjälper varandra, stöttar varandra med gåvor som man har. Det kanske inte alltid är nådegåvor, alltså karismatiska gåvor, alltså övernaturliga, extraordinära gåvor, utan kanske gåvor som finns där och som man hjälper till varandra med. Och det finns faktiskt i evangelierna med Jesus och några kvinnor, står det. Vi läser från Lukas 8:1-3. Lukas 8:1-3. Därefter vandrade Jesus genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. De 12 var med honom. Och även några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar. Maria som kallades Magdalena. Från henne hade 7 onda andar farit ut. Och Johanna, hustru till Herodes, förvaltare Kusas. Samt Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. Har du sett att Gud ordnade ekonomin här för den här lärjungagruppen? Med Susanna och Magdalena. Det verkar som om de var ganska täta. eller rika som vi säger på svenska. Va? Och de tjänade Jesus och de tjänade tillsammans med lärjungarna. De hade gåvor som jag vet att Petrus och Johannes inte hade. De var inte så välbeställda. Sen fanns det ju en i den här gruppen som såg möjligheterna och missbrukade sin position. Och det är ju Judas. Han tog ifrån kassan, står det. Men här ser vi hur den här gruppen av kvinnor är med och får liksom Jesu missionsorgan, lilla församling, att fungera. Det är fantastiskt. Så tar vi nästa exempel, och det är från Apostlagärningarna kapitel 6, verserna 3 och 4. Och bakgrunden är den att det har blivit bekymmer i den här fantastiska församlingen som startade på pingstdagen. 3000 kommer till tro, det blir ännu fler som kommer till tro. Det blir ett väldigt tryck överallt, och så börjar det bli lite så här, nej, men det är några som inte får mat vid brödutdelningen. Man hade en väldigt sån här otrolig gemenskap, social gemenskap, där man ägde allting tillsammans, och så gav man ut till de som behövde. Och då var det några änkor som inte fick, som fick det de behövde. Ja, det fanns bekymmer där också. Men då står det så här. Står det så här i Apostlagärningarna. Nej, bröder, utse 7 män bland er som har gott anseende och fyllda av anden och vishet. Så ger vi dem uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och ordets tjänst. Här gav de alltså 7 personer. Att de avskilde dem som diakoner eller tjänare. För att de skulle dela ut bröd vid matborden. Här ser du direkt hur man liksom ordnar upp. Om ni sköter det där, så sköter vi det här. Va? Och det är ju fantastiskt att vi kan hjälpas åt. Så alla behövde inte trängas uppe på podiet och talarstolen. För det funkar ju inte. Utan det fanns också de som behövde göra tjänst vid borden. Nu är det intressant. Men Filippos, som var en av de här diakonerna. Han var en otrolig evangelist och förkunnare. Och Stefanos också. Han blev det första martyrvittnet. Så det fanns ju där ändå den här gåvan att vittna, att profetera, att evangelisera. Men ändå så behövde man liksom, ja, dela upp funktionen. Och så Nehemia 3. Det där fantastiska kapitel. När judarna kommer tillbaks från Babylon och de ska bygga upp stadsmuren, så står det så här. Överste prästen Eliashib och hans bröder, prästerna, började bygga fårporten. De helgade den och satte sedan in dörrar. De byggde fram till Hamai-tornet, och de helgade den och vidare fram till Hananel-tornet. Bredvid Eliashib byggde Jerikos män, och bredvid dem byggde Sakur, Imris son. Fiskporten byggdes av Hasenas barn. De timrade upp den och satte in dörrar, lås och bommar. Och så det fortsätter det hela kapitlet. Sträcka för sträcka av muren som byggs. Det finns till och med en port som kallas dyngporten. Även den behövde byggas till och få i stånd. Alla hade sin uppgift. Alla var på den plats där de behövde så skulle vara. Och så blev det liksom uppdelat. Så liksom förebilderna finns ju redan där i Bibeln och i Gamla testamentet. Jag tänker på Moses och hans 70 ledare också. Moses svärfar, Jetro, kommer till honom och ser hur Moses sitter där liksom. Det är liksom ärende efter ärende efter ärende. Och hur gör vi med det här? Och vem ska ta betala det här? Och det här var faktiskt mitt får. Och det här var mitt tält. Och så där. Och han Jetro säger att du kommer inte klara det här, säger han. Utan utse 70 stycken från Israels stammar som kan hjälpa dig i den här uppgiften. Är det inte underbart? Tack gode Gud att vi har några andra. Det finns ju missionssammanhang där man kommer ut, och det finns liksom ingen annan troende. Där kan det vara så. Eller ett evangelisationssammanhang. Där måste man liksom funka i många olika gåvor själv. Men det är ju fram tills dess att liksom Det kommer en församling och liksom gåvorna börjar vakna och växa till liv. Avsikten är ju att vi ska vara beroende av varandra som församling. Och det handlar ju om kroppens harmoni när Paulus beskriver här hur vi behöver varandra. Har ni tänkt på det att vi har ju några riktigt stora kroppsdelar? Har du tänkt på det? På latin heter de gluteus maximus. Nu ska jag demonstrera vad gluteus maximus kan göra med fingrarna. Nu kan inte göra någonting, för nu sitter vi på er. Nu är det vi som bestämmer. Men problemet är att när de stora kroppsdelarna gör så här, då kan inte kroppen göra någonting. För då kan inte kroppen förflytta sig kanske till köket, vrida på kranen, fylla ett glas som handen ska göra. Då blir det ingenting gjort. Utan de mindre lemmarna måste också få fungera. Och det är intressant hur Paulus säger att Gud har skapat kroppen. Tack och lov att det inte var slumpen som satte ihop kroppen. Va? Då kanske det hade hamnat ett finger här. Och det hade hamnat en stortå här. Förstår du? Tack och lov att det inte var slumpen. Va? Har du tänkt på liksom fantastiskt, hur fantastiskt kroppen är skapad? Sen kan det ju bli så att vi genom olycka eller genom genetiska fel blir utan vissa kroppsdelar. Och ändå, de som råkar ut för det här kan kompensera det som försvinner. Och bli jätteduktiga, till och med idrotter. Och andra saker och kunna skapande och byggande och så vidare. Så att det finns liksom inbyggt i kroppen att det ska vara en harmoni med alltihop. I församlingen så var det lite kritiskt med harmonin. För Paulus talar ju om att det är några som säger jag håller mig till Apollos, jag håller mig till Paulus, jag håller mig till Kefas. Ja, vi håller oss till Jesus. Så liksom då var det en splittring. Och bara det där är ju en predikan i sig. Alltså att det gäller ju att se att vi har olika uppgifter. Och vi kan gilla vissa predikanter väldigt mycket. Och vi kan gilla vissa traditioner väldigt mycket. Och då har vi svårt att se det här att men allting kommer från Gud. Det är Gud som ytterst ger gåvan. Det är han som ger plantan. Det är väldigt viktigt. Och det här, man hade lite problem med den här inbördes harmonin. Liksom, jag tror det är väldigt viktigt att man släpper det här nu är det ett ord jag letar efter, förstår ni, prestige. Man släpper prestigen och så slappnar man av, för man, det kan vara ett litet lillfinger som säger ja men jag vill vara ett öga, och du vet vad som händer om man kör in fingrarna i ögonen, va? Det blir ganska irriterat och jobbigt. Ja, men jag vill vara här. Bort med dig. Jag ska vara här. Nej, det ska du inte alls det. Jo, jag ska vara här. Och det liksom blir bara mer och mer irriterat. Så man får till och med gå till doktorn till slut. När fingret är hälften inne i ögonhålan. Då måste lillfingret förstå sin plats och sin position. Ja, men tack gode Gud att jag är här. Så jag slipper se allt elände. Och till och med lillfingret. Jag kände en man, jag bodde hemma hos en familj. Mannen där i huset, han hade lyckats. Han hade jobbat på egen hand, som man säger. Han jobbade inom någonting inom mekanik. Så han hade lyckats få bort en del av fingrarna. Och då tänkte man, ja, en finger hit eller dit, spelar ingen roll. Det visar sig att vi andra fick, ska man bo där så måste man ta den. Du måste ställa mjölkpaketet här i kylskåpet. Annars kan inte farsgubben komma åt mjölkpaketet. Så mycket gör de här små fingrarna. Så det finns ingen i församlingen som kan säga att det är, han eller hon är inte så betydelsefull. Det är de visst det. Det är för att vi ska kunna få ett bra grepp om saker och ting. Det talar om, det predikar. Så, tack gode Gud för alla kroppens delar. Och den minsta lämmen påverkar hela kroppen. Jag har tagit den här bilden förut. Visst har jag sagt det här, att jag har hemma på min anslagstavla så har jag ett litet papper med en liten svart tagg som jag har dragit ut ur mitt finger. Därför att jag slogs med den här taggen, och den här taggen, jag trodde jag hade fått ut den ur fingret. Det kommer från sån här kolfiber. Jag hade fipplat med en sån här spjut, ja, pilbåge, pil. Lyckas bryta sönder den, så fick jag in det där. Och jag trodde jag hade fått ut allt, men liksom, det irriterade, och det påminde mig hela tiden vad jag gjorde. Så kände jag av den där. Ja, men en sticka i ett finger, det spelar väl ingen roll. Skärp dig, kar. Va? Men jag kände av det. Och hela tiden var jag och pillade här och tittade på det. Och så en dag. Halleluja! Då fick jag ut den. Då fick jag ut den i lilla svarta piggen. Och så, nu ska du upp på min anslagstavla. Att jag besegrar dig, lilla tagg. Och sen tog det inte många minuter. Så tänkte jag inte mer på det. Så är det. Så lider en liten kroppsdel. Lider någon, då känner hela kroppen av det. Och hur vi lever som kristna påverkar hela kroppen. Hur vi beter oss ute i samhället påverkar hela kroppen. Ja, men jag har ju ingen speciell position. Jag är ju inte äldst eller ledare eller sjunger eller sådär. Jag kan väl liksom slira lite här på sidan om. Jo, det påverkar oss andra. Det påverkar samtliga. Därför att kroppen hänger ihop. Det skickar jag med dig, så får du fundera lite på det. Nu ska jag faktiskt gå in för landning, och jag tror inte det blev så länge som förra gången. Men en pastor säger så, då vet man ju inte riktigt om det blir en kvart till. Det är ju så. Vi ska faktiskt avsluta med att tala om begränsningens möjligheter. Det får man inte tala om idag. Idag ska du bara tala om möjligheter. Du kan bli precis vad du vill, när som helst, hur mycket som helst. Bara du vill så kan du. Det här är tyvärr inte hela sanningen. Tänk alla de här unga männen och kvinnorna som åker till Hollywood. Det är tusentals varje år. Kanske ännu mer. Och de har drömmen om att slå igenom och bli den stora stjärnan. Och alla har samma tanke. Bara jag vill så kan jag bli precis vad som helst. De flesta av dem blir diskare och servitörer. Och så småningom kommer de på att jag kanske ska vara mekaniker istället. Sen finns det de, Harrison Ford han hette, han var ju snickare. Så sökte han om en roll i det episka Star Wars. Ja, resten är story. Så vi vet ju inte riktigt, va? Vi ska titta lite på begränsningens möjligheter. Det har jag varit inne lite på förut. Så det kanske räcker med en nådegåva. Och du kan bli till enorm välsignelse bara i den enda lilla, kanske ganska obetydliga nådegåvan. Du kan bli så välsignad så folk kommer och säga, men hur bär du dig åt? Jag vet inte, säger du. Det bara finns där. Ja. Nej, men jag ska vara här. Förstår du? En knasig bild, men... Första Korinthierbrevet 12:29-30. Det här är lite jobbigt för oss pingstvänner att läsa, ska jag tala om. Alla är väl inte apostlar, säger han. Alla är väl inte profeter. Alla är väl inte lärare. Alla gör väl inte kraftgärningar. Märker du att det finns en negation i de här frågorna, va? Alla är väl inte... Han borde ju säga, självklart kan alla. Han säger det vid ett tillfälle, han säger att alla kan profetera, säger han också. Men han har upptäckt också att det finns en viktig sak med den här begränsningens möjligheter. Och så kommer det här som är svårt för oss. Alla har väl inte gåvor att bota sjuka, alla talar väl inte tungomål.
Vad gör vi med det? Pastorerna får ta ett snack med mig sen. Vad vi gör med det här? Ja. Alla kan väl inte uttyda. Märker du att han lägger upp begränsningar här? Alla kan väl inte. Alltså, det var ju ett problem där i Korint. Det var ju att när de hade möten så flödade man verkligen. Det var massor med nådegåvor. Och det var framförallt gåvan att tala i tungor och profetera. Och tala i tungor, ja, om du har hört det någon gång. Alltså, någon talar i tungor så talar man talar ett språk som är helt obegripligt. Och grejen var att det var så många som talade i tungor så ingen fattade någonting. Och dessutom i munnen på varandra. En riktigt kakafoni. Och vad säger Paulus då? Ja, men så här kan du ju inte ha det. Utan gör så här. Två eller tre ska tala. I tur och ordning. Sen räcker det. För det, han säger att profeternas ande är profeterna underdånig. Alltså lyder dig. Så det är inget tvång eller tryck. Eller jag måste. Alltså, inget, ja. Och har det varit tre, då räcker det för den här gången. Och när de har gjort det, då är det också viktigt att de som har gåvan att uttyda finns på plats. Så att de kan. Märker du hur han begränsar församlingen? Det är ju bedrövligt, va? Nej, men låt dem hålla på. Låt det bara flöda och spruta åt alla möjliga håll. Ja, men då slutar det med att ingen fattar någonting och ingen kommer bli frälst. Det är det han säger, Paulus. Så därför är begränsningen viktig. Men vi ska uppmuntra tungotalets gåva. Och Paulus, han uppmuntrar också den här personen att tungotalet, han säger att när man talar tungor så bygger man upp sig själv. För det är ett hemligt samtal med Gud. Visst är det fantastiskt? Så be gärna om tungotalets gåva. Det kan vara fantastiskt för personlig del. Så när vi har bönemöten och någon sitter och, eller fler sitter och ber i tungor, så ska du inte störas av det. Utan då bygger man upp sig själv. Men här är det ju viktigt. Att kommer tungotalets gåva, så är det också viktigt med en uttydning. Om det inte blir en så här riktigt nedslag av den heliga ande och alla bara prisar Gud och det går inte att urskilja om någon talar i tungor, då spelar det ingen roll. För då har vi bara härligt tillsammans med Herren. Min bror, min store bror Carl Gustav, han var pastor nere i Falkenberg. Han har berättat det för mig. Vet om det var avslutningen av ett möte eller om det var under ett möte, så gick han omkring framme så här. Och så fick han för sig liksom att han skulle be väldigt starkt i tungor. Bad väldigt högt och starkt så här. Och sen kommer det fram några kvinnor som från Iran. Och de kommer fram och frågar honom: kan du persiska? Nej, säger han. Ja, inte alls. Du har precis predikat för oss på persiska. Och så har jag mitt vittnesbörd på den där bönen ute i Loitokitok. Då vi sitter och ber och plötsligt hör jag Paolo Bordo. En luo. Som inte kan svenska, det vet jag. Hur han säger: Paul, ta emot heligande. Och jag törs inte titta upp. Gud, men vad pinsamt. Men ingen annan hade märkt någonting. Men jag hörde det. Så låt nådegåvorna flöda och fungera. Men var inte fixerad vid att du måste ha alla. Eller att du måste ha en speciell nådegåva. Utan finn din plats och finn din uppgift. Det var som jag sa förra gången. Va? Gräv där du står. Jag ska avsluta med att säga så här. Att det här med andliga nådegåvor. Det är inte så exklusivt och ouppnåeligt som man kan tro. Tror man det, då tror jag man låser för sig själv. Och det blir någonting som blir så högt och ouppnåeligt. Så det är bara vissa speciellt andliga människor som fastar mycket. Som ber mycket.
mycket, som försakar mycket, det är såna helgon. Det är de som klarar det. Och vi här nere, vi får krypa omkring i stoftet. Hoppas att det droppar ner någon nådegåva. Vi får smaka lite. Det var ju inte så i Korint. Alltså, hos er har vittnesbördet om Kristus vunnit en sådan fasthet att det saknas inte något i era nådegåvor, säger han. Och sen mitt i det här brevet så börjar han prata om moraliska problem i församlingen. Jag vet inte om jag hade fixat församlingen i Korint. Tyckte det var en ganska tuff utmaning. Men där vibrerade av liv. Tack och lov. Det är inte så komplicerat och märkligt. Det är så här att när man kommer till tro på Jesus och när man låter döpa sig, då får man den helige ande som en gåva. That's it. Det kan behöva ibland att man gör upp saker. Att man är bitter. Att man har gjort någonting mot en annan människa. Men då gör den helige ande. Den helige ande gör så här. Kommer till en person. Och så börjar tala om Guds existens. Börjar tala om Jesus. Människan börjar fundera kring det här med tro och Jesus. Det är den helige andes verk. Sen kommer den helige ande och börjar visa på saker. Det här är inte bra. Det här står i vägen mellan dig och Gud. Och han gör det på ett sånt kärleksfullt och ödmjukt sätt. Han är ingen helvetes predikare. Men han kan varna för att den här vägen, den är inte bra. Och sen när han har gjort det, då överbevisar han det också om att gå dopets väg. Och sen när han har gjort det, då vrider han bara på kranen. Vrider Jesus på kranen. Och så kommer helig ande. Och så finns det ingen hejd. Egentligen, det är hur naturligt som helst. Det kommer spontant. Ofta är det för att vi sätter spärrar. Eller vi spänner oss. Eller vi tror vi måste uppnå någonting. Det är det som hindrar. Men kopplar vi bara av. Tackar vi Jesus. Så är det vårat. Och då tänker en del att. Ja, då ska jag börja darra. Eller jag ska, ja, det ska kännas på ett visst sätt. Inte nödvändigtvis. Det kanske bara funkar. Plötsligt så liksom får du en insikt som du inte hade en aning om var det kom ifrån. Kanske hörde du tungotal och var det som någon beskrev att ja, det är som en, när jag hör ett tungotal då kommer uttydningen framför mig som en textremsa, var det någon som sa. How weird. Gud har väldigt konstiga sätt att arbeta med oss. Men han gör det för att han vet att det funkar på dig. Och så funkar det för ett helt annat sätt i Paul. Ja. Men vi har ju de här liksom, så här ska det vara. Det kan vara lite jobbigt. Man har hört, när jag var ung så var det ju där att man skulle gå fram till första bänken och så får man massage av äldstebröderna. Och så ber de riktigt högt. Då ska man få gåvan. Och det funkar i vissa fall. Och för andra funkar det inte alls. Det var någon som hade bett om det här länge. Och han var ute i skogen och gick. Och plötsligt så kommer anden över honom. Och han börjar rycka upp tovor. Mossa. Han blir så överväldigad av Guds kraft. Helt ensam ute i skogen. Ja. Så vi kan inte bestämma över den helige ande. Men om vi låter den helige ande bestämma över oss. Då blir det en helt annan poäng. Det är viktigt att du upptäcker din plats och dina gåvor i kroppen. Att dina nådegåvor får fungera. Och jag tror det är viktigt att vi uppmuntrar varandra. Vi kanske behöver upptäcka gåvor hos varandra. Har du tänkt på det? Vi går ofta och tänker så här att nu måste jag upptäcka min nådegåva snabbt. För jag vill in i ögat. Ja, det här låter ju konstigt när man spelar upp det på inspelningen. Men det är det lilla fingret här, va? Men det kanske andra som upptäcker din nådegåva. Jag tror du har gåvan att meddela vishet. Alltså mycket av det här kommer spontant eller kommer som en längtan att få betjäna eller tjäna. Och därför är det viktigt att vi upptäcker det hos varandra också. Att vi uppmuntrar varandra. Och ibland behöver vi ha tid och liksom gräva i det här och fundera kring det här. Vad har Gud för tankar? Vad har Gud för planer? Men Gud, han har ett stort förråd. Vi har en rik far. Det är inte så vi brukar säga när vi har brist i kassan. Ebb i kassan och det är dåligt med pengar. Ja, men vi har en rik far. Och det är sant. Han har omsorg om oss. Och det gäller även det andliga. Det gäller även nådegåvorna. Han har mycket i förråd åt dig. Men fixera dig inte vid det här höga, det här imponerande här att ja, hallå, se mig, här är jag, här är min nådegåva. Utan låt oss vandra ödmjukhet. Vad är det som hamnar framför mig? Vad är det som hamnar i mitt knä? Vad är det som jag får nu? Som Gud, alltså en utmaning. Kanske. Nej, men nej, det här vill inte jag göra, Gud. Det här är inte mitt uppdrag. Och så, det kan vara så att hur var det nu, Paul? Var du inte på väg på landning här? Jo, men det här är så viktigt. Det här är så viktigt. Att man behöver ödmjuka sig. Och finna sin plats. Och att inte liksom stirra sig blind på position och så. Utan ibland kan det vara så att man också upptäcker att det här är faktiskt inte min gåva. Det avslöjade jag förra söndagen. Det har jag klippt bort på inspelningen. Okej? Det kändes lite personligt så där, men det är helt okej att ni fick höra det. Men ibland kan det vara så att det var en mycket stor ledare i ett sammanhang som var en duktig förkunnare. Och folk, de kom till honom och ville ha själavårdssamtal med honom. Och det är klart, det ska väl pastorn klara av. Det borde väl ingå i tjänstebeskrivningen. Eller? De som gick på själavård hos honom tyckte att han är bedrövlig. Han är jättedålig på det. Men däremot hade de upptäckt, när han predikar, då själavårdar han. Mycket effektfullt. Va? Så ibland får man upptäcka att nej. För att är det något som inte är min nådegåva? Och jag liksom blir påslängd att du kan väl fixa det här. Förstår ni? Vi har en tendens att göra så med varandra, eller hur? Det här får du fixa. Då är det bara jobbigt. Då dränerar det mig själv. Okej, är ni med? Man blir bara trött och slut. Man känner, jag orkar inte. Men är det ens nådegåva? Då får man energi av det. Då säger man, yes, kom igen bara.